Hej och välkomna till podcasten En präst och en mammut, avsnitt 339 i ordningen. Och jag som talar nu heter Andreas, och in på min högra sida har jag vem?
Här står jag, och jag tänkte säga, jag talar inte nu, så därför så...
Ja.
Men jag heter Kjell,
du heter Kjell.
Ja, nu talar jag.
Nu talar du.
339, det är fortfarande som en sån här... tal,
uppvärmningsramsa.
Ja. Tack Jesus.
Ja, nej.
339.
Stor glädje. Hur är det?
Jo, det är väl ganska
snöigt.
Ja. Det, ja, men vi lägger det på den nivån. Det är lite snöigt ute. Och jag har ju inget emot att snöa. Men det blir slask samtidigt.
Ja.
Det är plusgrader och I hate it. Mm. Så är det ju. För att det är då jag tänker, vad skulle den här snön ner att göra?
Ja.
Därför att... Men så länge det är snö, mycket snö och kallt, då trivs jag.
Jo, men det blir... Ja, kanske där du bor hemma vid så kanske det får ligga kvar lite grann. Mm. Men här, så fort man kommer mot mer stan så blir det ju bara skit. Liksom.
Ja, så är det. För i Stockholm eller
det är
i Sundbyberg är det ju slabb.
Ja, och det blir halt så in i helskotta.
Ja.
För det blir snö. Och så smälter det och så fryser det på och sådär. För när jag, så här, jag är ju en kraftig motståndare mot kyla. Men när jag ser, jag har en god vän som har ett hotell i Åre. Så vars fru lägger upp mycket bilder och sådär. Mm. Och där är ju otroligt vackert.
Ja,
det är skoteråkning och det är grejer och sådär. Men du vet, och det är snön som ligger, det är mycket snö, det är kallt på riktigt. Ingenting emot det. Då är det ju otroligt vackert och vistas sånt landskap. Men det där... skiten som blir.
Ja, just det. Nu, jag är ju nästan aldrig inne i stan.
Nej.
Så att, för jag, kan jag undvika det så gör jag ju det.
Ja.
Men det är klart att det blir slaskigt även hos oss.
Ja.
Men visst, nej, det är ju verkligen inte trevligt.
Och jag blir 100 år gammal också. För jag blev ju så halkförsiktig. Så jag var ute på ett uppdrag en vecka sedan när snöade sig tokigt. Skulle jag bara, till lite olika butiker lösa lite saker.
Mm.
Och det är lite omsprungna små tanter på 1,5 meter som är 40 år äldre. För att de har ju bra dobbar liksom. De springer fram
det,
där. Jag har ett par bra skor, men du vet, jag går där försiktigt som en pingvin. Jag vill inte. Vi hade ju faktiskt en kollega som ramlade och bröt benet förra veckan.
Ja, precis.
Halkade liksom. Det,
utanför ingången.
Till jobbet liksom. Ja,
precis. Ja, men det var obehagligt.
Ja. Nej, så att
det händer ju verkligen.
Så nu vill jag bekänna, jag tycker om snö på rätt ställe, på rätt sätt. Det ska vara kallt och mycket.
Då
är jag också beredd att klä mig rätt.
Ja,
nu är det kallt, nu kör vi på det. Men det här varannan dags systemet, det gillar jag inte.
Nej, just det. Nej, precis. Nej, den delen gillar inte jag heller, som sagt. Jag vill gärna att det ska ligga kvar och inte bli halt.
Ja.
Det får vara lite halt, det är snö. Men, nej.
Jag vill inte ramla och slå dig.
Jag vill inte ramla och slå mig.
Nej.
Jag vill inte det.
Nej. Hur är du? Jag avbröt dig, för du begynner säga, hur har du haft det sen vi såg i läget?
Jag var med om en fin sak, kan man säga, igår. För några, jag vet inte, ett halvår sedan så var det en prästkollega till mig som frågade, han hade skrivit ett drama, kallar han det, om jobb utifrån jobbsboken.
Okay.
Den har vi pratat om i den här podden för väldigt länge sedan. Kan man gå tillbaka och lyssna på. Då skulle han hade jobbat på den här flera år och skrivit, då använt väldigt alltså generöst med text från jobbsboken. Och skrivit det, och så har skrivit kommentarer till det, och så har han då lagt in vissa ställen där det ska vara musik och sådär, och så har det blivit en sorts, han kallar det drama, någon form av föreställning liksom, där med två läsare, eller tre läsare egentligen, och en sångsolist och en organist. Och utifrån jobbsboken då, de här frågorna som ställs här, stämmer det verkligen att det bara är de gudlösa som drabbas av ondskan? Liksom? Apropå kampen mot ondskan fastetid och sådär. Och så vet vi ju alla att det är ju inte så, utan även den rättfärdige drabbas ju, och det är ju det som jobbsboken handlar om.
Ja.
Jobb som är den... tjänare som Gud säger har tjänat honom, alltså bäst, han är rättfärdig, han gör allting rätt liksom. Men anklagaren då, som är någon form av djävul, han då får ändå tillåtelse av Gud att att pröva jobb för att se hur långt sträcker sig hans
rättfärdighet.
Om han får bli först, du får röra allt annat, du får inte röra honom själv, då tar djävulen då, anklagaren, bort hans barn, han dödar hans barn, han dödar hans boskap. Okej, men du får röra honom själv också. Han är fortfarande rättfärdig. Mm. Alltså, djävulen vill fortsätta prova honom. Han är fortfarande rättfärdig. Ja, men okej, du får ta bort... du får röra honom själv, men du får inte döda honom. Så då får Jobb också en massa utslag och bölder och sådär. Så att han... Ja, ganska äckligt beskrivet. Men så upprättas han på slutet sen då, när han, först så blir han uppläxad av Gud. Det kommer massa vänner och talar om för honom, eller inte massa, det är fyra vänner, tre först och en sen, som talar om för honom, men det är ju för att du är gudlös, det är ju därför du måste ha gjort något fel, därför drabbas du av det här. Och då vill Jobb ställa Gud till svars, och till slut, alldeles på slutet av boken, så svarar Gud då och talar och säger att vad var du när jorden skapades? Liksom. Mm. Ungefär, du förstår inte det här. Det här är för svårt för dig att förstå varför sånt här händer. Och sen upprättas Jobb då, för att han stod ut genom de här plågorna. Och utifrån det här då, så hade min kollega där skrivit det här berättelsen. Han också hade vissa, vi hade, det gestaltades lite som ett människoliv. Mm. Så att,
spännande.
Det var intressant, och det är första gången på väldigt länge i alla fall som jag är med på något nyskrivet som jag inte själv har varit
med
på.
Nej, jag tänkte precis säga det.
Jag har verkligen ingen påverkan överhuvudtaget på någonting av det som händer där, utan här är texterna, läs dem.
Ja.
Och det gjorde jag.
Ja.
Och det är ovant för min del, för jag brukar ha något litet finger.
Ja, verkligen. Men vad gjorde det med dig? För det var väldigt länge sedan jag hörde att du gjorde något som inte var din egen produktion.
Ja, det var verkligen, för det någon recitation man gjorde, förklädd Gud, Hjalmar Gullberg, som jag har läst några gånger. Så det är också en, där har jag definitivt inget med, men utan bara läsning. Men det här är också nyskrivet liksom, och ändå så. Ja, nej, alltså det var på ett sätt skönt.
Ja.
På ett sätt skönt att komma dit och läsa det här. Ja. Jag hade läst det några gånger innan vi hade gjort något genrep sådär, och så läsa det. Och då, sen var det klart. Jag behövde liksom inte engagera mig mer i
det.
Och det blev fint och det var lyckat och sådär. Det var inte jättemycket folk, men det var lyckat. Så.
Ja.
Men samtidigt så var det så att vi präster, vi jobbar ju på olika vis. Och det jag fick väl knö mig in i en liten mall som jag själv kanske inte kände mig jättebekväm i. Sådär. Men själva läsningen, absolut. Nej, det var lyckat och det var roligt och det var kul att få vara med på det.
Ja, ja.
Så.
För att sen, till skillnad mot de flesta andra, nu ska jag inte säga att det var något positivt med pandemin för dig. Det är inte det jag ska säga. Men du fick väldigt mycket tid för din kreativitet.
Ja,
och du fick nog lite nytändning där att göra egna produktioner eller saker liksom. Så att det är väl, det måste ju varit innan dess du tog någon annans väg, kanske ännu längre sen.
Ja, det var det nog.
Men du har varit väldigt flitig på att göra saker sen dess och fortsätter liksom.
Ja,
men vad roligt.
Det var intressant.
Ja.
Jobb, ett drama om döden och livets ondska. Eller livets elände.
Jag var på en spännande dag förra veckan som handlade om interreligiöst arbete. Det var på stiftet då. Och jag har liksom ingen koll på vad det är.
Nej.
Alltså det vet jag väl, men jag har sett framför mig att interreligiöst arbete, då sitter alltså,
det du säger nu är inte interreligiöst.
Bra, jag ska vara noga med betoningen, interreligiöst arbete. Precis, det blir nog helt annat.
Ja.
Men då har jag sett framför mig kanske att det sitter en företrädare från judiska församlingen, en från den kristna och en från den muslimska, och så har man samtal typ så.
Ja.
Men här fick jag då berättat att det handlar ju mycket mer om att göra samhällsinsatser tillsammans.
Okay.
Det var ett par föreläsare där, eller föreläsare var de inte, men de föreläste. En präst då från Katarina församling mitt inne i stan och en jag vet inte titeln, men en företrädare då från moskén.
Mm-hmm.
Och de har ett projekt som heter Goda grannar.
Just.
Som de har jobbat med ganska länge. Och det handlade ju mycket om att de fick, jag tror att det startade vid någon av de här flyktingvågorna, att så här, ja, men då kan ni komma hit och duscha, om det var i moskén, och sen får ni sova i kyrkan. Alltså det var där någonstans det började liksom, på grund av flyktingvågen. Jag kan ha något fel såklart i det, men där någonstans. Och sen fortsatte det här med språkcafé och såna här samhällsstöd, så de hade en gäng, ja, men liksom kanske pensionerade jurister som kunde hjälpa folk med diverse och sådär. Men det var så fint att bara se det här samverkan liksom. Och det var ju lite folk där inbjudna, men här jobbar vi inte speciellt mycket med de frågorna.
Nej,
och då frågade jag så här, men alltså, vi sitter ju i Sollentuna och där finns det ju, berätta han då, representant, för han kände ju alla, till alla moskéer och så representanter typ i hela Sverige. Liksom. Han bara, ja men där är ju bara en källarmoské liksom, det finns ingen personal, ja, då är det svårare. Och sådär. Men det var intressant. Jag fick upp lite nya ögon för vad det kan vara för något. För jag sa att hos oss har vi jobbat väldigt mycket ekumeniskt. Mm. Väldigt fina relationer med både ekumeniakyrkan och pingstkyrkan. Och där har vi nog lagt vårt krut. Så. Mm. Mm. Och för jag kunde ju känna igen mig i utmaningar som de andra berättade. Om olikheter och traditioner och kulturer. Liksom. Och det blir ju lite sån sak. Men det var roligt att få... Jag tycker alltid kul att åka på någonting som man, där man åker ifrån och känner, nu har jag lärt mig något nytt. Jag har fått ett litet nytt perspektiv. Ja, sen om jag inte gör någonting med det, men det gav mig någonting.
Ja.
Så att det var...
Men finns det inte någon, eller är det något som heter typ gudshus i kanske Nacka eller sånt, som också har något?
Ja, någon, precis. Och det var en präst, av, precis, ja. Det var en präst därifrån, alltså i Fisksätra gudshus.
Ja, Fisksätra, just det.
Så de jobbar, så att han var ganska nyanställd där, men hade jobbat med frågorna i sin tidigare tjänst också. Så han berättade erfarenheter därifrån och hur de jobbar, och det har ju hållit på länge.
Ja, för det är det jag för mig att
så
att
det finns, men det blir ju alltid så här, vi blir alltid så här vid såna här tillfällen. Det var ju lite föreläsare, så var det lite representanter från som jobbar på stiftet. Sen var det ju, bortsett från mig och min kollega som var från oss, som egentligen inte hade något arbete, så då är ju alla de andra eldsjälar. Så det är ju alltid svårt att nå. Det var ju väldigt få församlingar representerade på plats.
Ja.
Och så var det ju liksom de som var där, som inte var föreläsare eller jobbade i huset. De var ju eldsjälar och brann och jobbade mycket med det här. Bortsett från, och det sa jag så här, det är bara vi två som sitter här. Ish, som inte är eldsjälar eller sådär. Men det är ju sådär med det där bruset. Vi har ju lite olika sådana här kommunikationssystem som det kommer. Vi har en som heter Horisont i Svenska kyrkan. Hur ofta läser man den? Inte så ofta, ju inte jag i alla fall. Det kommer, för det är där sånt står. Eller från studieförbundet som Svenska kyrkan jobbar när med Census, skickar ut mycket. Kom på den här grejen. Och så åker ju det rätt i papperskorgen. Och jag tror att det är ju så för de allra flesta. Så det är väldigt svårt. För den här dagen var ju, skulle kunna inspirera massa församlingar till att tänka och göra annat liksom. Eller nytt, eller skapa relationer. Bla 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 bla. Men jag tycker alltid det är svårt, de där grejerna.
Liksom. Visst. Det är att det ska lyfta sen, ja.
Ja.
Och det är också en... Hur är relevant det att diskutera det? Men det är ju en ständig sån problem just med det här, de här kurserna. Som jag var in på någon sån här återsamling med att jag hade gått kyrkoherdeutbildningen. Så kallar de in alla som hade gått den men inte fått tjänst som kyrkoherde. Och då var jag där med ett par av mina kollegor härifrån församlingen som också har gått den här men inte jobbar som kyrkoherdar. Och då ska det liksom, det är någon form av inspiration, och man ska prata med varandra och säga så går man ut därifrån, och sen så faller allting platt.
Ja.
Liksom. För det är ingen uppföljning, det händer inget mer sen, och sådär. Så att, det är ju svårt. Det är svårt att dra igång den här typen av...
Det är det, men det vet vi ju bara, det kan vi bara gå helt lokalt när vi... Man undrar alltså, kommer det folk ikväll? Gör det? Gör det inte? Oj, det gjorde det. Varför gjorde det? Jag vet inte riktigt. För jag har gjort exakt samma marknadsföring som vi gör till allting. Men då är det något i rubriken kanske som lockar. Jag vet inte, det är väldigt knepigt där. Mitt andra uppdrag jag har som arbetar inom ett fackförbund, det ser ju de flesta människorna bara som en försäkring. Alltså du hör av dig när det har hänt någonting.
Fram till det
så betalar du bara din peng i månaden och sen till Sverige. För vi gjorde det mer förut, men jag har ändrat lite riktningen så att vi skulle bjuda in till massa olika träffar. Ja, men nu är det träffar för präster, eller nu är det träffar för folk som jobbar i det här, eller så här, med inspiration och så där. Och det är ju jättesvårt, för det är så här, nej, men jag har inte tid med det. Det är ett försäkrings, det är min försäkring,
ja, liksom. Ja, ja, precis,
så. Och
precis,
när det händer någonting, så då vill jag ha hjälp.
Ja,
Men det kan man, jag nämnde det, men det är samma sak, man kan känna med kyrkan, varför när du gör någonting lite balt så blir det jättemånga, och sen till söndag klockan 11 så är det inte lika många, och då kan man ju känna sig, ja, nu passar det, men det är ju fel sätt. Det är mycket bättre att glädjas åt de här gångerna, nu har du gjort någonting speciellt, nu är det jättemycket folk
visst.
Men vi är inte mer människor,
och det är klart att man blir lite uppgiven ibland, man kommer in och ser det högmässa, man har förberett sig och så sitter det 8 stycken, det är klart att det inte är roligt. Och då diskuterar man varför, och så hittar man alltid, ja, men det är Vasaloppet idag, eller det är ju, ja, men idag är det så kallt, idag är det så varmt, idag är det så blött, idag är det mors dag, till och med har man dragit till med någon gång.
Så. Men varför gör vi så där då? Alltså, för det hade ju varit mer fruktsamt. Så här, hade vi varit i ett säljföretag, och så här, ja, nu fick vi kvartalsrapporten, och den är röda siffror. Då hade man ju inte suttit till nästa kvartal. Att det var ju det
var mors dag.
Det var mors dag, för det funkar inte. Då går det under,
ja,
liksom.
Ja,
men istället för att ta krafttag då och göra någonting. Men det är ju det här som vi var inne på förra veckan med vår identitet. Du har sagt det exemplet många gånger. Någon sa till dig, ja, men ta hit
Carola
som blir kyrkan full, eller Mats Sundin tror jag nämns också i det, så för att det är en uppväxt här i Sollentuna. Ja, men då är vi ju där som vi diskuterade förra veckan, då gör vi ju fel. Ja, jag hittar inte ordet, för vi gör inte, på vår identitet och det vi ska göra liksom. Men det är klart att man själv blir tvivlande på vår egen grej om det inte kommer någon.
Men
sen kan du stå där och tycka att det är hur bra som helst, här har jag förberett mig, ordningen håller, och det tycker vi ju. Men om folk inte kommer.
Och dessutom är det så att de som kommer blir ofta nöjda. Liksom. Ja, speciellt om det är en specialgrej vi gör. Eller det här var ju fantastiskt. Det här skulle flera ha sett.
Ja.
Men det hjälper ju inte, för att fler så åker inte. Nej. De kommer ju inte.
Nej. Liksom.
Så att antingen så når vi inte ut med vårt liksom,
budskap.
Eller också är det vi gör. Och därför vill folk inte höra det.
Nej.
Alltså, så kan det också vara.
Ja.
Det där faktiskt anknyter till en artikel som
jag
kan väl dyka på den.
Ja.
Nu ska vi se, där har vi den. Det var inne på det förra veckan att vi skulle börja prata om den.
Men den var för lång.
Den var för lång, vi sparar den till idag. Forskare, välj Jesus istället för gudstjänst. Det är någon klatschig rubrik som någon har hittat på, gissar jag.
Mm.
Men nu höjs röster, det är som vanligt kyrkans tidning jag hittat där. Och då är det en forskning som har någon form av rapport här. Jag försöker se om det står vad den kallas. Strunt i det. En forskare, nu höjs röster för att peta huvudgudstjänsten från dess centrala plats i Svenska kyrkan. En stor del av kyrkans resurser läggs på något som de flesta människor ratar, och inte ens kyrkans personal och förtroendevalda firar självklart gudstjänst på söndagarna. I kyrkordningen då visar man, så står det så här. Gudstjänsten i kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i ordet och sakramenten. Hon heter Caroline Klintborg som skrivit den här forskningsrapporten. Mm. Och just så är det som vi alla vet, att det minskar deltagare i våra gudstjänster. Man gör något exempel här, landskyrkan i Skellefteå var länge känd för att samla stora skaror av gudstjänstfirare på söndagarna. Idag är det inte längre så. Prästen och förläggaren Per Åkerlund går fortfarande dit. Han uppskattar att det vanligt söndag är omkring 30-tal personer som firar högmässa tillsammans, vilket jag tycker det låter som en helt okej siffra. Mm. Så det beror lite på vad man har för referensramar. Ja, och det, det, jag ska bara någonting här. Det, han, någon hänvisar till bland annat att de här nya gudstjänstordningarna som vi gjort, att det kan vara, det har blivit dramatiska tapp. Jag känner mig dumgjord när jag inte längre kan den nya musiken, när orden byts ut i liturgin, när vi inte ens längre känner igen O Guds Lamm, säger just den här Per Åkerlund. Mm. Där, jag är inte på hans sida i det fallet. Men nu ska vi se, det var, ja, det var det här, jag, en grej som jag ville komma in till, på här. Nämligen att de har gjort ett projekt i Asarums pastorat i Blekinge. De prioriterade gudstjänstutveckling. Hela personalstyrkan involverades, vilket var mycket resurskrävande. Det ledde dock till att personalen började gå på gudstjänsten, men den lockade inte fler utifrån. Nej. Så att det, hade, det gjorde alltså ingen nytta. Och jag pratade, och så konfirmanderna, de säger att gudstjänsten är tråkig, och det är klart att de gör. Mm. Det gör de ju naturligtvis hos oss också, när de går i vanlig högmässa.
Mm.
Gudstjänst är inte den form av interaktion som folk längtar efter. Om man istället skulle skriva, det var det här, jag måste bara få komma fram till rubriken här då. Om man istället skulle skriva att Jesus är centrum istället för gudstjänsten, då skulle man kunna samlas kring det och mer välja vad man lägger sina resurser på, säger hon. Hon tycker det är problematiskt att små församlingar idag måste fira huvudgudstjänst och det slukar stora resurser men når få människor.
Ja,
ja, ungefär så. Och sen och det här så kommer är ju... de som förklarar, försvarar gudstjänsten.
Ja,
också,
precis. Vi behöver egentligen inte ta ställning, men däremot så är det väldigt intressant, för det här är väldigt svårt att prata om.
Mm.
För om vi går till oss då, så har vi ju, vi firar ju 4 gudstjänster per helg, bortsett från ibland när det är någon hopslag eller sådär, sammanlyst, men annars är det ju så.
Mm.
Och då skulle det liksom kunna gå, nu gör det inte det längre för vi har gjort om lite organisationer, men det skulle kunna betyda att det är 4 vaktmästare, 4 musiker och 4 präster som ska tjänstgöra varje söndag.
Nu har vi många år.
Ja, det är fram till nyss, så vi har skruvat lite så att ibland och så tjänstgör man på 2 gudstjänster hela tiden, och då blir det hälften så många. Men det är klart att det går väldigt mycket resurser. Och jag har precis haft en diskussion med mina diakoner jag har. För att där har det varit tidigare att tjänstgör i gudstjänst en gång i månaden. Nu har vi lite mindre diakontid.
Mm.
Dessutom så har en av dem tjänstgör väldigt mycket på sjukhuskyrkan vi har här. Och det är ju då förlagt mest måndag och fredag.
Mm.
Så att så här, vi landar just nu tjänstgör ni inte söndagar. För att när vi satt och bröt ner och tittade på uppgifter, jag sa, det här kanske låter, men jag får mycket mer ut av er tid måndag till fredag än att ni är här på söndag. Och diakon är ganska, missförstå mig, lätt, för det är inte lika tydligt att den ska vara där.
Nej,
sen står det i vigningslöfterna där också.
Ja,
det är fantastiskt, för jag hade faktiskt uppe det som diskussion av personalen så sent som förra veckan, att det vore bra med en diakon på söndag, för det är många som kommer bara på söndagen och då söker hjälp. För de inte fattar kanske att kyrkan öppnar de andra dagarna och sådär. Men så just nu spelar inte den roll, för vi har inte den tiden, då får ni hänvisa till att ringa. Men för då fyller de ändå en funktion liksom. På det sättet, det är klart de fyller en funktion. Men det är väl, det har varit lätt så lätt, men jag skulle ju inte kunna göra samma sak med musiken.
Nej, just det.
Alltså här, att vi ja, men det blir på en gudstjänst bara musik. Och så, sen prästen går ju aldrig ta bort, så det är ju bara fånigt. Men det är resurskrävande.
Ja,
när vi ser också att de stora besökstalen dels på begravningar såklart och visst dop. Men när är det ju olika veckoverksamheter som lockar mycket.
Som
kan vara väldigt teologiskt fyllda. Det kan vara bibelstudium, det kan vara trivselgrupper som har en liksom en fördjupning i en andakt och så vidare. Så att så det kommer in på ett annat sätt liksom.
Det är
jäkligt knepig fråga att ta
i. Ja, det är svårt, och också för att det finns så mycket känslor också involverade i det här såklart. För jag vet att vi hade under en period så har vi, det har ju funnits i församlingen i olika omgångar, men veckomässa, och det fanns en veckomässa kvällstid som lockade noll personer, eller kanske en person. Senaste gången eller sista gången jag hade den så var det en person som kom i den mässan. Och då så propagerade jag lite för att vi skulle lägga ner den där mässan, för att det här är pinsamt. Det är pinsamt både för oss och för de som kommer, och för musiker, ska komma vaktmästare, musiker och präster, och vi kommer ingen. Varför gör vi det här liksom? Men det kom ju reaktioner då, visserligen från folk som inte var där, men ändå liksom, men det här har vi gjort i 30 år, vi kan ju inte ta bort den här gudstjänsten, det är ju 30 år, vi har hållit på i 30 år, det lyfter säkert snart och så här. Men det gör det ju inte det.
Nej.
Det gör ju
Nej.
Inte det.
När man då istället skulle kunna lägga samma resurser på en någonting annat, en öppet huskväll som vi, med lite mat och någonting till, så vart det, så vart det jättemycket, och som kan vara ett väldigt bra kyrkligt innehåll. Men det är klart, det är inte en mässa, det är det inte, utan det är någonting annat. Men det lockar liksom många.
Och det är klart att man, visst, vi måste behålla våra gudstjänster, såklart. Men visst, alltså det är svårt.
Men jag tycker, förlåt, fortsätt. Men jag tycker det är intressant också, vi måste ju fira en huvudgudstjänst i församlingen per söndag.
Och vi klarar det, därför att det finns fyra kyrkor.
Ja, det är rätt lätt liksom. Och vi har bestämt att det är en av kyrkorna som är det. Ska den göra något annat, så får man säga till, och så får någon annan vara huvudgudstjänst. Och det ligger ju så nära. Och gemene besökare har nog ingen koll på vad en huvudgudstjänst och inte. För det är så skilligt. Utan det finns en ordning. Men de här små församlingarna som kämpar, och att de då måste varje söndag fira en huvudgudstjänst, det är inte riktigt hållbart heller, hur länge som helst liksom. Man skulle kanske kunna lösa det i det här kontraktet, eller i det här jag vet inte hur det funkar i pastorat.
Nej, och det vet inte jag
heller. Om det är varje församling då i pastoratet måste, eller om pastoratet
kan man ha det som, jag tror att det är församling, men
det tror jag också, för att pastorat är så pass ändå nytt begrepp.
Så att jag tror inte att det funkar så, men
nej,
jag vet inte.
Nej, inte jag heller. Men det här är intressant att diskutera, men det är ofta svårt. Vi har ju också två stycken veckomässor. Den är väldigt väl besökt, och det är ju inget svårt. Alltså när jag blev chef så flyttade jag ett par timmar från 07 till klockan 10. Och då var det också så här, det kommer inte komma någon, för det är de som arbetar som vi kommer på morgonen. Så här. Men det var ju många fler som kom. Mm. Och jag sa, jag har svårt att liksom bemanna. Folk lämnar barn på förskola eller skola, du vet, 07 eller 10, det är två helt olika saker. Och det kämpades på länge liksom, men det var bra. Sen har vi en annan som är mycket färre som besöker, och nu har vi lite musikerbortfall, och det är så här, då provade jag liksom och luftade det så här, men kan vi ha den här utan musiker? Och det gick ju inte. Så nu har vi en vikarier eller en utifrån, och då ser jag det varje månad. Ja, just det. Så här mycket kostar den när jag får fakturan för den här veckomässan. Och det är jättesvårt, det är ju för en, jag vet inte, men jag tycker att vi började för ganska många år sedan, men har vi inte gjort det, prata om vad verksamheten kostar. Svenska kyrkan tror jag tog fram på nationell nivå. Jag minns inte riktigt. Vi skulle börja skatta saker. Det skulle, för jag gjorde det med mitt gäng. Så här, man skulle få lägga, alltså, vi skulle procentsätta vad man gör typ för att få koll på helheten. Bla bla. Jag minns inte riktigt. Men det är ju väldigt svåra frågor. Så. Vissa saker kostar ingenting och lockar många. Och vissa, om vi rent titta på kostnad, om personalen kostnad kostar väldigt mycket, och det kommer väldigt få liksom.
Precis. Det finns ju en till veckomässa i församlingen, och den är på onsdagar, och den är ganska välbesökt, eller väldigt välbesökt får man nog säga, för en veckomässa mitt på en onsdag så att säga. Men där är ju den är i anknytning, heter det, till en sopplunch. Yeah. Och vi märkte det på den tiden, för jag jobbade i den kyrkan tidigare, och där var det ju så att vi sa att soppan är inställd den här veckan av någonting, något skäl. Vi firar bara mässan. Det kom några stycken.
Men inte lika många?
Absolut inte lika många. Det kom kanske 5 eller något istället för 25. Sådär. Så att det blev en enorm skillnad. Inte bara sopplunch, utan också aktivitet på eftermiddagen.
Ja, men det blir gemenskapen. Man ska inte bara stirra sig på soppan.
Men det är gemenskap.
Ja, det är gemenskapen man kommer dit för så också. Att
man, ja, också.
För du vill ha paketet. Och det är likadant den veckomässan som vi har, som är klockan 10. Är det ju en frunch efteråt.
Ja, just det.
Med ägg och smoothie och grejer. Så här. Ja. Det är klart att det gör ju någonting, för de sitter länge och man fikar och man pratar och har trevligt, för det är ju paketet.
Ja,
liksom.
Ja, men precis.
För det har man ju sett på många ställen där man har tagit bort kyrkkaffet för att man inte hinner det. Det är ju också förödande. Men sen är det är olika, alltså det låter så banalt när man säger det, men det är ju så sant. För jag har ju 3 av våra 4 kyrkor som vi har gudstjänst i, så är det ju ihop med församlingshuset. Alltså församlingssalen,
ja, ja,
där man sitter och fikar.
Ja, man går ut i kyrkan direkt in i
direkt
fikarummet.
Direkt in, och där är ju fikantalet mycket högre.
Oh, ja.
Än där du ska flytta de här, kan det vara 100 meter?
Ja,
något sånt
där. Ja, något sånt. Ja. Väl, ja.
Och det bara den då, för då ser du bilen på parkeringen och då går du dit.
Ja, visst. Och jag skulle sitta på en timme själv så hade jag gjort likadant.
Ja, ja. Men är du i där du sitter, du ska bara gå 5 meter,
ja,
byta rum.
Luktar det kaffe
och en kanelbulle. Ja, bulle, någonting liksom. Så. Så klart att du stannar en
då
stund.
Stannar då stannar man en stund. Och så. Och där har man ju gjort någon, nu har vi ju en mellanläge att man har ståfika nere i kyrkan. Det är vad man gör nu som kyrkkaffe. För man har ju märkt att transporten
inte.
Emellan funkar inte. Även som sagt, bara så kort tid. Men däremot så stannar en del folk där.
Ja.
Vi har delikat och boll
och en kaffe liksom.
Kaffe, liksom. Mm. Så då blir det lite. Sen har vi nu, är väl en gång i månaden eller så är det något som kallas för kyrklunch. Och då är det lite mer lockande.
Ja.
Då kommer en del...
Ja, men det är mer resurskrävande också.
Då är det mer resurskrävande. Ja. Och både resurs och resurs.
Ja.
Alltså både personella
visst.
Och ekonomiska andra. Du fattar.
Men ja, nej, men jag tycker att det här är väldigt, väldigt intressant, men det är väldigt svårt. Det är väldigt känsligt, och i vilket rum ska det diskuteras. Jag hade en väldigt fint samtal med mina musiker som sa, men vill ändra några grejer i gudstjänsten. Och sen skulle vi ta dem med prästerna. Ja, det är känsligt, det är svårt.
Ja,
alltså så. Men det är det här vi pratade om också för några veckor sedan. Vi har olika ingångsvärden och lägen i det här jobbet. Alltså du har ett kall, du har pluggat teologi massa år, du står och vill predika. Och sen, nu är det ju kyrkomusiker, så de är ändå kyrkans. Men det är ändå olika liksom, och ska man dela med det där. Och så tänker man, men vi gör så här. Ja, så provar man det. Ja, det är krångligt alltså. Men det är klart att vi inte kan ta bort söndagen. Alltså det är inte snacket, men man måste kunna se över... Hur mycket resurser använder vi och skulle vi kunna...
Precis, och det, att det finns, för det finns andra, typ alla andra dagar. Alltså utslaget alla så är det ju garanterat mer folk då än vad det är på söndagen.
Ja, men precis.
Och
precis.
Så är det ju. Och den, nu igår hade det varit rätt så mycket i den mässan, i den kyrka där jag jobbar. Jag var inte där själv. Men då berodde det mycket på att det var konfirmander och så också där. Då kommer konfirmander och föräldrar. Ja, men då fylls det på lite grann och så här. Men det är ju samma där.
De är där för att de måste.
De är där för att de måste. Det är samma som att ta dit Carola på något vis. För att, ja, de kommer dit och fyller kyrkan. Men är det verkligen bara en fylld kyrka vi vill ha? Då kan vi betala folk för att sitta i kyrkbänkarna liksom. Det är inte det vi vill, att de ska komma dit för att det är roligt och för att
det ger någonting. Ja, nej, men visst,
givande. De vill dras dit på söndagarna liksom. Eller andra kvällar eller
vad det kan vara. Och där märker jag också en skillnad som på grund av att det blir tuffare ekonomiskt för kyrkan i mitt fackliga jobb. Att det är flera som hör av sig med att det börjar dras åt med tjänstgöringstid. Alltså om du förut då kanske har fått, men du får lägga 8 timmar på en högmässa.
Ja.
Ja, men nu vill kyrkan att vi ska klara det på 4. Och vad gör det med predikan? Eller så har jag varit musiker. Jag får bara så här. För att vi sparar in tiden så vi kan använda tid också till annat liksom.
Mm.
Och det är ju en verklighet som... vi är ganska förskonade än, men om 10 år.
Ja,
nu är vi så stor församling fortfarande. Ja. Men där det är liten, där måste du redan nu börja vända och vrida på timmar. Liksom.
Så är det. Alltså, jag har inte någonsin fått någon sån schablon att vi får använda så ge så mycket tid. Och inte, varken för begravning. Alltså, det kanske fanns, har funnits, men jag har aldrig... Ja, utan det har gått bra.
Ja.
Men själva företeelsen, alltså det, oavsett om vi har haft 8 timmar och nu har 4, men grejen är att du måste hinna med flera saker för det blir färre mindre i personalen, så att man måste hinna. Det är klart att det kommer i längden att påverka vad jag hur jag gör, alltså det som kommer ut, det man stoppar in och så kommer ut i andra.
Ja, det är klart det är.
Det är klart att det påverkar.
Ja.
Liksom.
Och sen finns det ju massa andra saker och det därför har jag haft lite svårt med schablongrejerna, för att du smart präst så länge nu gör ju, antar jag, på en helt annan tid än den som är helt nyexaminerad.
Det skulle jag tro.
Så är det ju.
Jag tittar på mig själv så ser jag vilken skillnad det är när jag förberedde en högmässa nu och när jag gjorde det för precis. 16 år sedan.
Precis, och det är ju givet liksom. Och det är mycket, och det har vi ju här också, det blir väldigt nördigt så här, men sen kan vi avsluta det. Att också på med diskussioner omkring våra lördagstjänstgöringar, som det, eftersom det inte är lika mycket dop längre. Nej, och så här, ska vi ha dem i tjänst så många, för det går mycket resurs då liksom, ja. Mycket tid.
Och där är ju också en grej att det här blir ännu nördigare möjligt.
Sen ska vi landa
att,
det.
Att man har säg, fyra doptider och så bokar man inte in dem i följd utan
först och sist.
Först och sist så här. Och då har man, det har ju hänt inte en gång utan ganska många gånger. Okej, jag har den här första gudstjänsten, sen sitter jag av tiden i 2-3 timmar och sen har jag den sista dopet. Ja. Liksom. Och det är klart att det känns ju inte effektivt.
Nej, för då är
även
det
inte... om jag oftast, om jag jobbar är i tjänst i den kyrka där jag jobbar, då sitter jag ju på mitt rum och jobbar.
Men är du inte
men är jag inte det, då kastar jag ju bort tiden bara. Jag sitter 3 timmar och tittar i telefonen liksom, eller så.
Ja. Och vi hade ju där... vi ska inte bli nörda. Vi tar en till artikel och sen tar vi en annan.
Ja, då måste vi ta den här då.
Ja. Nu ska vi byta ut dig, Kjell. Ja, se på framsidan.
Nej. Här är jobben i kyrkan som kan tas över av artificiell intelligens.
Och så är det en bild på
en robotpress är det ju här.
En klassisk sån där robot som man testar krockbilar med.
Ja, det är det nog.
Fast den här är prästklädd.
Ja, man har på kläder. Livet den här ståla och någon reklin eller liknande.
Yes.
Och då är det ju... Vad heter det? ChatGPT. En chattbot som med hjälp av artificiell intelligens kan svara på all världens frågor, skriva uppsatser och skapa låttexter i stil med en viss artist, lanserades i november förra året. Då ställdes frågan på många håll, kommer den här tekniken att ta över våra jobb?
Mm.
Och en del är väldigt teknikoptimistiska, jag tycker snarare att det låter som en skräckvision, och tänker att tekniken kommer att ersätta människan. Min bild är inte att människor accepterar teknik på det här sättet, säger då en lektor vid Institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. Nej. Och då har de gått igenom så här, vad kan jag säga? För man har testat, jag fick mig tillsänt en psalmtext, en musiker skickade till mig en psalmtext. Det här har en AI-robot skrivit.
Okay.
Så här, går vi på det här liksom? Nej, det gjorde man inte.
Nej.
Utan det var ganska tydligt att det här var en men, tekniskt framställd
men
det är något som man, det står här att man kan skriva predikan, det skulle en sån här kunna göra, men däremot så menar de att om prästen skriver en sån, alltså roboten skriver en sån här predikan åt prästen och prästen tar manuset och går och ställer sig i predikstolen och talar den, så kommer nog folk att reagera, för så bra är det inte.
Nej.
Än så länge. Så det här är väl inte, det här är väl en kul grej.
Men det har hänt
nu,
väldigt liksom. Väldigt mycket där.
Ja.
För att det har varit under hösten där och lite nu in på det här året så har det varit mycket om på universiteten att det fuskas med uppsatser
just det.
Som de här bottarna har skrivit.
Ja.
Och då betyder det ändå att det har kommit sjukt långt.
Ja,
alltså om den kan mata ut en hel uppsats.
Så du pass får... mycket att man faktiskt nästan blir lurad.
Ja, precis, blir lurad. Att det har skett sådana. Och det är klart att om vi går till kyrkan då så det, ja, det är en liten hur sannolikt.
Ja, precis. Ja.
Och det är klart att vi har ju så relationella arbeten så det är nog inte så farligt. Men det som skulle kunna vara, det är ju typ en predikan eller ett föredrag som faktiskt är ett skrivet ord. Det är svårare i ditt själavårdande samtal eller i diakonens möte med utsatta. Eller
trycka igång den här botten där. Så
pedagog på läger. Och så, eller kyrkvaktmästare. Nej, men det går ju inte.
Och det står ju
men,
här också. Kyrkan
behöver nog inte vara så orolig. Men allt där är mycket textbaserat, informationsbaserat. Mm. Det är klart att kan du mata in någonting så spottar den ut den 100 gånger snabbare än vad du kan ta reda på informationen. Det är klart att det blir intressant för företag.
Ja, det är visst, absolut. Absolut. För det står det fakta, hur stor risk är det att AI tar över jobbet? Och då säger det liksom, präst, låg.
Ja.
Diakon, låg. Kyrkomusiker, låg. Ekonom, medel. administratör medel, kyrkogårdsarbetare låg, eller måste vara obefintlig skulle jag säga det, kyrkvaktmästare låg, också känns lite som att det är obefintlig, och pedagog låg.
Precis.
Så nej, men, och, det, nej redan, vi behöver inte vara så rädda för det i alla fall. Och jag tror, där ärligt talat, att det kommer aldrig att hända, faktiskt.
Nej. Och redan nu, så, alltså, det beror på om man stretchar inte till AI utan andra så här, inmatningssystem, så är det klart att vi använder ju, vi har ju mycket mindre stödenhet än vi hade förut, för att vi har andra typer av hjälpmedel som man kan mata in i, och det alltså programmen är så utformade så att de ibland blir så idiotsäkra så att du behöver inte ha, du behöver ha någon som sitter som controller och kontrollerar att uppgifterna är rätt, men du kan mata in och så hjälper dig systemet det liksom. Det är lika, vi kan ju skoja så här, kyrkogårdsarbetare. Det är klart att där var det ju, behövdes det ju mycket, mycket fler personer förut när det var mer manuellt arbete.
Grävde gravarna med spade.
Ja, exakt.
För att det är exempel, precis, som är lite löjligt men sant.
Ja, ändå. Precis. Än nu har en, du gör det på ett annat sätt och då krävs det en istället. Mm. Ingen aning.
Så absolut, så där har du ju, det är självklart är det så att nej, det här är lite Star Trek.
Ja, liksom. Precis.
Risken för att det här ska ta över hos oss inom överskådlig framtid är noll. Så. Men alltså när det gäller de här, men absolut. Mm. Det är andra saker. Tekniken har ju redan gjort många av oss onödiga. Så, så är det ju. Så som arbetskraft vill säga.
Liksom. Precis. Ja, men kul. Vi får se vad det här tar vägen. Men jag tror inte heller att vi behöver vara så oroliga här.
Nej, jag vet inte. Kan den göra podd?
Ja, säkert, om man matar in. Jag har lyssnat på några poddar som använt sån här bara för kul. Ja. Alltså det är så här musikpoddar som de har matat in, så har de fått ut en låt. Och det är ju som du säger, det är ju inte perfekt, men det är ändå så här. Kan en musiker då, som gör popmusik, trycka in lite komponenter, få ut nästan en klar låt, så behöver du bara finjustera den. Det är klart att det är så.
Det är lite om så de här, vad man tänker sig mer... alla är kommersiella. Men jag menar, jag tror inte att... Ja, nu kan jag inte säga någon. Nej. Men Loreen kommer nog aldrig göra det. Hon kommer nog inte trycka in en så här... Eller också det hon gör för att hon tycker att det är så flummigt så att det kanske är kul bara.
Ja, jag vet inte.
Men jag tänker att som har lite konstnärlig ådra kanske ändå inte vill att en robot ska skriva det. Men absolut, om man skriver en okej, jag skriver 13 dansbandslåtar på en kväll.
Ja, visst.
Ja, visst. Det är ut med de två mörka ögon och svarta... fötter eller vad det är klart att det måste
och därför,
vara lockande.
Eftersom vi har gjort nu alldeles strax 339 avsnitt och skulle då en AI få liksom tillgång till den katalogen, så skulle den kunna producera ett helt okej avsnitt. Det vore väldigt kul.
Absolut.
Det skulle kunna använda våra röster då och använda klippen.
Nu kommer du säga så här, det är svårt. Men nu ska jag hämta gitarren här först.
Det var vad jag sträckte mig mot. Men nu tar vi en andakt.
Och då är det så att det är midfastosöndagen. Och det måste ju vara en favoritsöndag för mig som älskar bröd. För rubriken är nämligen livets bröd.
Ja.
Och jag läser ur Johannes evangelium. Jesus sa, jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sånt att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge er är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannerligen, jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum. Alltså nu blir jag ju sugen på lunch här. Bröd och lunch, stora mackor. Så här, och mycket smör och skinka och ost på, tack. Ja, nej, men det här är... Jag tycker om det här bilden av Jesus som livets bröd. Sen är det ju
för många svängar.
För många svängar, som vanligt. Ja. Johannes, du får komma hit och förklara dig i något avsnitt. Varför gör du på det här viset mot oss? Och dödar vår hjärna.
Det är svårt att hänga med i alla svängar. Men Jesus är livets bröd.
Det kan jag köpa och det kan jag hänga med på.
Liksom. Vanligt skogahornslimpa kommer du kunna äta. Du kommer ändå dö. Här får du evigt liv.
Ja, lite så faktiskt. Ja, precis. Och till och med om jag köpt
bageribröd
direkt från dyra gatan och sådär. Ja. Så kommer det fortfarande att dö. Men det man får till.
Men det är intressant. Det är massa som är intressant här. Men det är att det är fortfarande så. Den här delen är fortfarande så förståelig med bröd. Alltså bröd och vin. Och vatten används ofta. Mm. Och vatten kanske man kunde förstå alltid att kommer finnas. Men vin kanske skulle ha försvunnit under årtusendena. Eller bröd. Det kanske inte så här. Men man gjorde rätt val. För det hade kunnat vara någon annan lokal företeelse som är regionsbaserat.
Typ råttsvansar. Ja. Jag är livets råttsvansar. Nu tror jag inte man åt det för att ta till ett extremt exempel. Men inte vet jag, grillad
någonting annat liksom. Jag har grillat galt. Superpoppis runt år 0 i Galileen.
Alla ville gå på att grilla galt-restaurangen.
Precis.
Ja. Och då säger man så här, jag är livets grillad galt.
Med bröd och
vatten. Vi skojar kanske lite, men det är också sant.
Ja, men det är också sånt sån basal vara på något sätt. Liksom, vatten och bröd fick fångarna att klara sig på. Och det har alltid varit så. Så att brödet är en sån central del oavsett vart du finns. Liksom.
Så det är ett väldigt välvald liknelse.
Bra gjort.
Ja, bra gjort Jesus.
Bra gjort. Vad vill du sjunga?
Jag vill sjunga något som innehåller bröd. Och då tänkte jag sjunga psalm 298. Ja. Gud, ditt folk är vandringsfolket. Det finns lite bröd i första versen här.
Ja.
Gud, ditt folk är vandringsfolket, själv du mitt ibland oss går. Du oss leder, du oss stärker när vår väg blir lång och svår. Bröd från himlen, bröd från himlen, ur din faders hand vi får. Ur din faders hand vi får. Låt kristallklar källan strömma med det vatten som ger liv. Bli vår eldstod under natten och om dagen molnstod bli. Starka klippa, var vår tillflykt och vår frid. Var vår tillflykt och vår frid. När jag når de mörka vattnen, över dem skall färdas ut. Räds jag ej, på andra sidan finns en värld av sång och ljus. Där skall lovsång stiga stark som havets brus. Stiga stark som havets brus.
Tack!
Vatten också faktiskt.
Vatten och bröd.
Vatten och bröd.
Tack för det Kjell och tack kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni hjälper oss med detta. Hörni, kära lyssnare, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!